Ja, hello Eva Röse.
Hej Isabel McAllister och hej alla ni som är med oss och lyssnar, ni ljuvliga kamrater någonstans där ute.
Herregud, vad härligt respons vi har fått från alla. Så roligt,
jag vet,
tycker jag.
Det är helt knäppt. Det är självklart, vi är grymma och det är ni som lyssnar också. Hur är läget, Isabel?
Ja, men alltså, om jag förut har borstat tänderna när vi ska prata, även om vi inte ens har suttit i samma rum, så är det nu som jag visar min ugly, truthful mig själv i det rätta.
Din skitiga käft visar du för mig.
Precis, jag är smutsig, stressad.
Nu vill du kyssas efter kaviarmackan. Det är där vi är.
Precis där är vi nu. Nu är det ju så nämligen att imorgon så flyttar jag till Bali. Och alltså jag får inte ens ord på det. Det är liksom, känslorna är så tunna nu. Eller det är så här, det minsta lilla så börjar jag gråta. Och jag är trött och varm och har jätteont i huvudet. Och bara, nej, du vet, jag är all over the place. Så det är lite crazy. Men ganska spännande.
Jätte. Det är en underdrift. Ja. Jag förstår det, eller jag förstår det inte, men jag förstår. Du ska liksom lämna mig. Du kommer ju tillbaka i oktober och ska hem och jobba.
Så ja, jag kom ju på det, så det är inte så länge.
Vet du vad, när vi flyttar ibland, inte alls lika länge som du, men ändå sammanslaget genom åren, bra mycket längre. Om ni hör helikoptrar så är det så att jag sitter uppe i Jämtlands län, och som ni vet har det brunnit i Sverige och det är släktingsarbete som pågår, regnet har gjort sitt, men om ni hör helikoptrar i bakgrunden så är det det. Det åker fyllda med vatten här. Nåväl, nej, men då brukar jag tänka att när man är borta en stund så kan man bli ganska nojig om man tänker att man ska borta så himla länge. Men om man bara tänker att man kan pendla hem om det behövs, även om det är naturklimatvidrigt, så att man kan få åka tillbaka. Vilket du ska göra. Och då blir det inte lika vansinnigt långt. Jag har vänner som bor till exempel i USA som har flyttat och bott flera år. Och då kan de tycka att när de kommer hem kanske till jul så har ändå ingenting hänt. Själva så kallade gänget har ändå inte träffats så väldigt många gånger på ett år. Nej. Än vad hon tror att hon har missat, till exempel.
Ja, men jag förstår ju alla de där sakerna, alltså, och jag är ju jättepeppad på att sticka någonstans också, men det är som att kroppen har tagit över, och det är bara, det är så många också som, det är nästan som en liten, det har blivit som en liten begravning som jag får vara med om, vilket låter ju lite makabert, men jag har fått så fina sms av bekanta och folk och jättemånga nära vänner som har börjat berätta hur mycket jag betyder för dem och så. Så det har blivit liksom som en sån, nu ska någonting hända. Och jag har ju bott i Belgien, jag har bott några månader i New York, jag har bott i Thailand. Jag har gjort det här förut, men hur äldre jag blir, hur mer nervösare tydligen blir jag. Och någonstans är jag att så här, Bali är så fruktansvärt långt borta. Så att jag tror att det är därför, att ibland så, när vi pratar så är det nästan som att så här, finns det människor där? Finns det ett apotek? Alltså du vet, vi pratar så om att det är... jag vet inte. Men jag har gått och tänkt på det så länge också. Och nu är det dags. Så jag tror inte bara att det blir någon slags... Så jag sovit dåligt och då blir allting så stort också. Så att jag är där igen någonstans bara. Det är märkligt. Men det är bra. Jag kan komma hem. Vi kan ångra oss. Det är det som är så härligt ju när man är vuxen. Att man faktiskt också kan säga... vi är inte på flykt från Syrien.
Nej, för 17.
Inte liksom,
nej. Alltså, tänk
vi har
de
ju alla
som...
val i världen. Så att det är bara så här...
Tänk de som lämnar forever.
Precis.
Och inte får komma tillbaka. Tänk de som emigrerade till exempel härifrån. Nås socken uppe i Jämtland och åkte till Amerika. Eller Jerusalem som de faktiskt gjorde ett gäng här. De kunde aldrig mer komma tillbaka. Det var liksom, de åkte for life.
Och hade spännande. Ingen aning, fanns ju ingen Skype.
Nej,
eller?
Alltså otroligt. Vilket mod att bara ge sig över haven och inte veta vad man kom fram till. Och sen börja så här, fälla ett träd för att börja liksom, timra, kvista, hyvla, bygga en timmerkoja innan vintern kommer till sin familj. Du ska liksom, det kommer gå bra, vill jag bara säga med de
vi
orden.
Vi kan podda. Alltså,
ja, det är viktigt. Vi kan podda.
Ingen brev, du är podd.
Nej, det kommer inte
starta.
Nej. Ja,
men du har det bra uppe i stugan.
Jag har det så bra, alltså det är väldigt bra uppe i stugan. Jag sitter just nu i ett härbre som min pappa med några släktingar har byggt. Ett härbre är ju liksom sån här gammal där, som stod ute på fäbodarna förr, som ser ut som en gammal liksom fäbobyggnad. Och
ger
så
också slut... på pålar.
Nej,
så,
nej.
Så att de inte når, alltså att det är lite luft mellan marken.
Så att inte räven kommer. Nej, det är det inte. Nej, men det är lite, det är mitt upp. Jag ser ut över Storsjön. Och min ornöbjörk som jag har suttit i sedan jag var liten. Och ett lärkträd, väldigt stort. Jag ser ut över den här lilla ruckliga stugan och bryggan och vattnet. Och en liten lillstuga, här sitter jag. Och det är fullt spring, det är fullt ställ, mycket barn och så. Men vi har det väldigt bra. Jag tycker att det har levererat trots allt. För första gången så är det inte storm och en minusgrad i Storsjön. Utan det har ju varit sommar på stora delar, på många håll i Sveriges land. Så även här. Det fina här är att i alla fall är lite grönt runt omkring mig och det blommar fortfarande rödklöver och annat. Det är därför det är så fint att vara i Skåne i början av sommaren och uppe i norr senare. Så får man hela spektrat.
For best of all worlds in Sweden.
Ja, kanske.
Very nice. Men du har också sett på Instagram på dina stories att du har varit på något sånt här fantastiskt slags museum eller någonting.
Ja, nu vill jag faktiskt göra reklam. Det finns ett fantastiskt museum i Östersund som heter Jamtli Historieland. Och där har jag varit sedan jag var liten och det blir bara bättre och bättre för varje år. Det är så fantastiskt gjort alltså. Du går in i detta utomhusmuseum, finns även inne. Du kan lära dig allt om Sveriges historia eller vi som byggde landet. Hur det liksom, från de människorna som helt enkelt byggde detta landet. Det är samernas historia och det är nu också en samtidskonst. Det har blivit ett nytt, en filial till Nationalmuseum, så det visas också liksom, som är nyöppnat precis nu. Men framförallt är det detta fantastiska utomhusmuseum med olika gårdar från, ja, du kan gå till Lillhärdalsgården eller Hackåsgården eller Per Albintorpet. Man kan liksom välja och var du än kommer, där lever, där bor det folk som då så att säga lajvar, skådespelar under sommaren.
Barn. Men det är lite som Skansen då? Eller är det...
Men upphöjt till 10 minus liksom björnar. Ja, det finns jätter. Men jag menar, du går in på en gård och där lever det folk. Du kan ställa vilka frågor som helst och de kan svara. De är i sin tid. Antingen, idag fick mina barn gå med, det kallas för tidsresor. Då får man signa upp och så får man kläder och så slår man liksom i klockan och då åker man i tidsmaskinen. Och så fick de följa med och vara krigsflyktingar då, norska flyktingar 1942. Och så reser de iväg och så gör de saker. Och så finns det då 70-talet, det finns Gröna vågen. Man kan alltså komma in i ett fantastiskt Mexitegervilla. Där bor en familj, liksom. Pappan och mamman och barnen. Och det är gillestugan och det öppnar kylen och allting är som det var. Och jag som är född på 70-talet, jag känner ju igen allt. Liksom. John Blund, Barbara pappa. Alltså, det är mitt flickrum, alltså, det är så fantastiskt. Så jag,
ja, det låter magiskt.
Det är magiskt. Jag tycker att alla som har möjlighet ska ta sig upp. Och jag tycker att Jamtli ska göra mycket, mycket mer reklam för sitt fantastiska museum. Folkbildande på alla sätt.
Det har jag aldrig talat om, men det känns ju som en jättebra utflykt att åka på. Men pratar du med några av de här lite out of
character? Ja, men såklart. Alltså, ja, nej, men jag går också. Ja, man kommer in, de satt i någon träkoja. Du vet, det var 1942, de höll på... Och tillverka saker i kriget och man får smaka kolbullar och gå in över Gröna vågen. Man pratar om så här VPK, FNLR, man pratar om Vietnamkriget och man pratar om varför man har flyttat ut från stan. Och du vet, eller så, jag höll på att köpa en Volvo liksom från 1970 av farsan, han säljer den för 10 000. Han skulle sälja den för 10 000. Alltså man kan gå in och prata med, de är så fina. Alltså det är så roligt.
Det måste ju vara världens bästa sommarjobb.
Förstår
alltså bara
du?
Göra audition till det där och sen lära sig historien och sen leva sig in i det där. Alltså.
Nej, men så fint. Jag ska skicka några bilder till dig, du som är vår tekniska personal här i vår lilla klubb. Så får du lägga upp det på fejan så kan ni få se det, ni som. Ja.
Mm. Jag hade också en sån fantastisk... Jag kom och åkte ute från Bromma Drottningholmshållet på tunnelbanan häromdagen och då... kom det in ett helt 1700-1800-tals sällskap. De var så här, vi är klädda egentligen i 1700-tal, men 1800-talskläderna är så mycket svalare. Så därför hade de på sig det, fast de var så här, ingen vet ändå. Mm-hmm. Och så satt de och fyllde hela tunnelbanan. Det var också så här härligt när det blev sån kropp.
Var det här sällskapet Gustavs skål, eller vilka var de, vet du det?
Ja, hon sa inte, hon sa att vi tillhör alla möjliga. Det verkar vara så här, vi tycker det här är kul, så vi är med i så här många olika sällskap. Och nu var det någonting med teatern där ute på Drottningholm. Och då...
Underbart.
När det är en ny premiär eller sådär så klär de upp så åker ut och har picknick och sitter där då i kläderna. Sådär. Men hon sa att det var väldigt svettigt. Men det var så fint när de kom gående på,
helt fantastiskt.
Där, på tunnelbanan. Ja.
Jag var en gång på när operan i Stockholm hade en premiär för Gustav den tredje, det var ballett. Mm. Det var liksom fantastiskt och då var inbjudan att man skulle komma i kostym som en riktig maskeradbal alla 1700-tal. Jag i vanlig ordning gick all in och det roliga var att jag hade alla andra också gjort. Så att när man kommer in, alltså det var det mest magiska. Alltså tänk att hela operan i Stockholm, eller vilken opera som helst, ni kan bara se framför er, ni som lyssnar. Man kommer in, folk sitter med solfjädrar, jättehöga peruker. Jag såg ju inte ett skit av scenen. Jag såg ju bara så här gigantiska Marie Antoinette-peruker framför, alltså på riktigt framför mig. Jag såg verkligen på riktigt, det var ett stort skepp i en vit peruk som jag satt och tittade på. Men man fick liksom snegla över axeln. Och det fina skådespelet var ju när man, förutom det som skedde på sedeln såklart i denna ballett, men om man vände på vred på huvudet bara och tittade bakåt, uppåt, överallt, så satt dessa människor vitpudrade med morsor och solfjädrar och fy vad magiskt. Alltså snälla, take me back. Inte till allt snusk och så, schavotten och så vidare, men fy vad häftigt det är att då och då få göra tidsresor, som jag ju gör ibland i mitt jobb. Men, och jag var aldrig någon lajvare. Jag hade inga kompisar som ville lajva. Jag skulle älskat att springa omkring och vara Robin Hood i skogen med på live.
Du har ju skaffat ett live-jobb som du får betalt för, eller hur?
Det är ja, men jag får inte övernatta i skog och mark liksom, med en pilbåge som jag egentligen skulle vilja. Jag blir ju bara hånad liksom, när jag egentligen berättar mina innersta drömmar. Jag vill bara vara ute till skogs och liksom elda.
Ja, men då vill man väl ha hela den, eller hur? Alltså man vill ju ha den hela upplevelsen.
Jag vill det ska vara lägereldarnas tid.
Det är operan och det ska vara hela.
Jag vill vara där. Så. Ja, det är kanske därför jag har det här yrket. Jag vill vara där. Jag älskar det.
Mm. Alltså jag träffade idag en kvinna som jag känner väl. Och hon har ju fattat att vi har börjat podda men inte lyssnat än. Men så sa hon så här, jag jobbade på vår teater för jättelänge sedan. Och då kommer jag ihåg Eva. För hon ställde sig på scen, hon kanske var 16 och hon är några år äldre. Liksom, så där. Jobbade och sydde kläder och scenografi och så. Hon ställde sig och låtsades vara en kille på scen och hade bara så här shorts, någon randig tröja och kepsen bak och fram och stod och pratade om livet. Och hon grät och hon skrattade och när hon började berätta om det så fick hon gåshud. Och sa så här, jag visste så att den där tjejen, den kommer jag komma ihåg och hon kommer vara så där forever. Att du liksom ägde det redan då. Det var väldigt mäktigt att höra, kul.
Jättekul, jag kom faktiskt ihåg det där. Jag gick i ettan på gymnasiet, så jag var 16, det stämmer. Jag spelade en pojke, jag kommer ihåg det där. Jag liksom, man hade någon dramaklass där och jag minns faktiskt att jag kände att jag på något sätt, jag kände lite att jag hade det.
Ja. Det var lite men hur, hur började det då? När visste du att du ville bli skådis?
Ja, men jag har skrivit i så här, mina vänners bok och så vidare, vet, när man är 7 år, man skriver E-et åt fel håll och så vidare. Där står det att jag ska bli skådespelare. Så att jag hade bestämt mig tidigt. Jag började på Vår teater, som det så fint hette, när jag var 7 år. Det låg i Skärholmen då. Och det gick man dit en gång i veckan. Och det var ju mest att man fick laja. Men man fick ändå vara på en scen när man fick klä ut sig och man fick liksom öva på pjäs. Jag frågade mina barn nu, så har ni roliga timmen? Har ni kvar det? För det fanns ju när jag gick i skolan, varje fredag. Så fick man skriva upp sig och så fick man vara inne och repetera. Ibland var man ju bara inne för att det var kul att slippa vara ute på rasten när det var höst. Men, och så fick man repetera, så gjorde ju folk saker. Det kunde ju dra en dålig historia eller så här, ett trolleritrick. Någon har lärt sig jonglera med två bollar, grattis. Men det fick man också visa upp. Och så, att man liksom övade sig på att göra grejer inför en publik som inte var speciellt dömande. Jag älskade det, jag satt ju upp pjäser konstant. Men det, nej, sa mina barn, det finns inte längre. Ja, vi har showtime en gång om året. Ja, men det är väl inget, det är ju skitläskigt inför alla i aulan.
Så att, våra har några sån, jag tror de har inte roliga timmen, men det kallas något annat och jag tror att det är minst en gång i månaden i alla fall. Men det är inte så att det är så här, oj, vi vill sätta upp en pjäs, kan vi få hjälp och göra, alltså det är lite mer low key tror jag.
Ja, men det är väl jättebra till low key. Det ska ju vara low key. Nej, men jag vågade inte söka till när jag var dags att söka till högstadiet, eller vad heter det? Ja, gymnasiet menar jag. Då fanns det ju, i Stockholm fanns det en väldigt känd skola då, fortfarande kvar, som heter Södra Latin, där många esteter då gick. Det var en mytomspunnen skola, den låg på Södermalm och alla hade på den tiden då lite hennafärgat hår och var lite alternativa. Och jag kom ju från förorten, liksom trottoarernas drottning på något sätt, och hade liksom ingen tillträde till den där världen. Jag trodde man måste ha manchesterbyxor och liksom hennafärgat hår. Och jag ville jättegärna söka dit och gå teaterlinjen. Men då hade vi en syokonsulent på min skola, Varbergsskolan, som sa till mig, som stoppade det och sa till mig att du borde söka en linje så att du får ett yrke som du, eller en utbildning som du kan ha användning av, ett riktigt yrke. Så att jag som redan var skör i mitt beslut blev ju väldigt övertalad att det var ju absolut en larvig dröm. Så att då sökte jag till en annan skola för att man kunde söka om man sökte kinesiska språket, då kunde man komma in på Södra Latin, för det var enda skolan i Stockholm som lärde ut kinesiska. Samma höst som jag skulle börja så hade man också startat en kinesisk linje i Botvid, ännu längre ut från förorten där jag bodde. Då kom jag naturligtvis in i Botvid. Jag vill inte gå i Botvid, jag vill inte läsa kinesiska för helvete, jag vill ju bara gå på Södra Latin. Jag tänkte, jag vågar inte gå i teaterklass, men jag kanske kan få gå i närheten av människor som håller på med teater. Och titta
ja,
på
där
dem.
Hade de också väldigt stora så här, roliga timmen-grejer.
Säkert, för mig, men jag, nej. Jag kom inte in. Så att jag gick till Skärholmens gymnasium då, som är en förort också utanför Stockholm. Och där dit gick jag, för där gick mina systrar. Och så här. Jag var inte inskriven där, men jag vägrade gå därifrån. Så jag gick dit. Sen gick jag till rektorn och sa att jag kommer inte gå härifrån, ni måste skriva in mig.
På Skärholmen?
Skärholmen, vanlig klass. Sen när jag skulle ta studenten när jag var 18 år så gick jag på audition för Disneyklubben som ett tv-program hette. Så fick jag det. Jobbade med i 2 år och sen så skickade min kompis Alice in ansökningar till att söka scenskolan, för jag vågade inte ens.
Nej.
Och så sökte jag. Och så kom jag in.
Men målinriktad ändå? Ja, men du kommer inte ihåg vad det var som tippade över där när du var 7 och började skriva dig i. Var det någon film eller någon pjäs?
Nej, men vet du, jag hade gått på teater med min mamma och pappa. De hade visat mig, och plus att vi såg teater i skolan på den tiden, fick man gå och se teater. Det kunde vara att det kom en teatergrupp, eller så fick man gå till bibliotek och se lite teater, eller åka in till stan och se teater. Så att det fanns kultur för barn överlag, upplever jag. Och att jag blev jag gick på teater med mina föräldrar, jag blev helt fascinerad över att det fanns, att man kunde titta på vuxna som gjorde någonting. Och sen när föreställningen var slut, då kunde man se dem. Liksom, om det var någon sommarteater, då kunde man se dem liksom backstage byta om och bara på med en keps och cykla iväg. Alltså det var helt fascinerande. Hur kan ni byta? Du hade ju så här hartänder alldeles nyss. Och underbett och mustasch. Och nu cyklar du iväg med en chalett så här, alla 70 dagar. Alltså jag var helt, det var för mig ofattbart.
Var det någonting med de där världarna då? Eller, som var...
Ja, det tror jag. Och plus att jag var ju extremt inriktad på att läsa, på sagor. Alltså jag läste ju konstant. Så det var något av det där.
Mm. Så jag, det är så spännande.
Ja, men det är en lång väg, men absolut inte självklar på något sätt. Om man säger så. Hur var det med dig? Vad gick du för skola?
Nej, men jag gick också en vanlig skola. Jag är uppvuxen bredvid Södra Latin, som du pratade om. Så jag hade mycket kompisar som gick där. Ja, i mina vännerböcker så skrev jag faktiskt inredare.
Gjorde du?
Ja.
Du ser, vi är ju samma sort
att du hade sett,
MP3 eller GH, vad det nu var för sort.
Ja, eller hur?
Ja, säg. Ja, berätta mer. Du skrev inredare. Fanns det ens ett yrke?
Jag hade ju sett Daryl Hannah i Wall Street. Och efter det ville jag bli inredare. Hon gick runt i svassiga kläder och liksom bestämde hur det skulle se ut lite överallt. Det tyckte jag lät som en bra grej. Och sen så praoade jag det som inredare för någon stor arkitektfirma när jag typ var... gick i 7:an och sånt där. Och det var aptråkigt, för då skulle man bara flytta väggar. Det var ju ingen så här, det var ingen färg, det var ingen form.
Nej.
Men sen så var det ju ganska brokig väg till att göra det jag väl kom att göra. Så att, men det finns ändå där när man tittar
tillbaka. Hur då väg? Du gick gymnasiet. Vilken linje då?
Nej, men då gick jag fransk, europeisk... eller vänta, samhälle och ekonomisk fransk med fransk Europainriktning. Så det var egentligen så här för att EU precis... att man skulle typ bli lobbyist i EU. Jättekonstigt.
Det är EG som det hette en period.
Eller på EG-linjen. Ja, det kallades för EG-linjen. Okay, men vi var de första som gick. Så man var tvungen att ha ganska bra betyg. Eller väldigt höga betyg. Och alla var lite så här sökare. Så det är ingen som har jobbat inom EU, tror jag, i de här två klasserna.
Fanns du var duktig i skolan. Vad hade du i snitt när du gick ut?
Gymnasiet vet jag faktiskt inte. Men jag
det vet du, tänk efter.
4 och 1, 4 och 2 kanske.
Bra.
Någonstans där. Helt okej. Men då var jag ändå så här, vet, de delade ut så mycket 5 i vår klass. Så det var lite typ så här, nej, men nu har alla fått 5, så du får en 4. Men då var det lärare som sa till mig så här, ja, alla har fått 5, du borde få det egentligen. Men du kommer klara det så bra i livet ändå. Man bara, okej, tack.
Just det.
Men så jag gick en vanlig linje, men jag tänkte att det kanske var bra för att... jag fick mer en utbildning.
Ja, men sen tog du studenten och viftade runt med den här vita klänningen en kväll. Vad hände sen?
Då flyttade jag till Belgien.
Aha. Ja. Och vad gjorde du där?
Jag började jobba extra när jag var typ... jag var i värsta sportdåren. Så jag tränade liksom basket och alla möjliga sporter jättemycket. Och sen så började jag upptäcka det här med färg och form och sånt. Och var chef för fotolabbet och gjorde årsboken. Och så kom
i skolan?
Min kreativa TV. Ja.
Bra. Var du populär sen, i skolan som man sa på den tiden? Att vara poppis, var det?
Jag vet inte om jag var populär. Men jag var någon som var väldigt social. Så jag kände alla. Från nördarna till de populära. Jag hängde liksom i alla läger på något sätt. Så.
Så, hade du
på det sättet var jag väl populär.
Eller tjejer? Ja. Liksom, var du kär i folk
killar.
Och de var kära i dig?
Ja, jag har varit väldigt olyckligt kär genom åren, såklart. Mm. Också. Men jag var kär. Och gud, jag tänkte på det här om veckan. Så här, jag tror jag hade min första kille när jag var 13-14. Och vi hängde under bryggan i Aspudden en hel sommar och bara hångla.
Proffsigt
liksom
ändå.
Kan, eller hur? Bara under bryggan. Jävla nice det var.
Bra.
Mm. Var du kär? Hade du killar, tjejer?
Ja, jo, men det hade jag. Men jag hade en och samma kille från jag gick i sexan till jag började gymnasiet. Det var jävligt onödigt, va? För att vi var ju så barn. Vi sågs ju på fredagar, va? Bara. Mm. Han var värsta hockeykillen och jag var ju så här fotboll och gympa tjej. Mm. Så vi såg, jag var ju ganska blyg liksom. Eller jag var inte blyg, jag var ju supercool, va. Men jag var ju, med killar var det ju, eller tjejer det var ju, men det här var det, då var det killar. Och det var ju väldigt, jag var liksom inte alls så där. Man kunde tro, låg mig lite i fatet. Jag hade en attityd som var jättecool kanske. Alltså så, uppfattades kanske som väldigt cool. Eller självsäker eller vad det nu är. Men jag var ju liksom rätt blyg på något sätt med killar. När det väl kom till kritan. Så att det var ju så här, jag skulle aldrig hälsa på dem i plugg. Det var ju skitpinsamt liksom. Så att jag såg till att vi blev ihop. Men sen när vi väl var ihop, alltså det fanns ju inte på kartan att jag skulle typ så här, säga tja. Du vet, jag tittar bort. Men vi kunde
men
se.
Men hur gammal var du då när vi pratade?
Nej, men då var jag, det här snackade vi sexan. Sen blev det 7, 8. Nian, alla visste att vi var ihop. Men jag liksom, det var också svårt att vara 12 år. Och sen plötsligt komma in, gå igenom hela puberteten och allting i en fas. Och sen bli 16 och ha samma snubbe. Alltså vad är det? Ja. Det är inte bra. Nej. Han kom in i målbrott och sa nej gud, allting var ju bara pinsamt. Allt var bara pinsamt. Liksom, det var bara skam. Och så såg jag på fredagar i hans rum. Han lyssnade på Bruce Springsteen. Vi kunde inte prata med varandra för allt var så pinsamt. Men han satte på olika låtar som skulle berätta hur han kände. The River. Ja, det vill säga, va?
Men vad var det pinsamt i 5 år då?
Alltså, ja, men, mer eller mindre. Han måste ju vara helt hopplös. Han försökte ju allt möjligt. Och jag tyckte bara så här. Ja, det är så pinsamt. Det är så pinsamt. Jag hade på mig mjuka kläder. Kommer jag ihåg, för att man ändå satt på sängen så att man ändå kunde så här, känna lite på varandra. Då var det bra att jag hade mjuka kläder. Mm. Det var ju bra. Men liksom, bra. That's it. Nej. Jag skämdes konstant. Men det låtsades jag ju inte om. Det var ju det. Nej. Jag satt ju mig i väldigt jobbiga situationer. På något sätt. Och han måste ju ha tröttnat grovt, alltså. Tyckte jag säkert. Men ja, så var det.
Fast
det
han höll i några år där.
Det höll i några år, helt onödigt. Jag var ju superkär i andra då, så som man kan vara, ibland. För att på den tiden kunde man ha 10 killar samtidigt. Det var ju ingen som brydde sig om det. Men jag var ju väldigt liksom trogen. Och så här som man, jag kan tänka att jag slösade bort de där åren när man kunde ha haft 5 killar på samma gång. Eller tjejer, eller vad nu. Jag slösade bort det där, va. Jag höll
men
mig.
Men tog du igen det sen då?
Nej, men sen när man börjar gymnasiet, då kan du inte ha 5 killar på samma gång. Alltså nu kanske man kan det, men då hade man en pojkvän, då hade man inte 5 pojkvänner när man var 17-18.
Men du menar att man kunde det på högstadiet?
Nej, men jag menar att man kunde det när man var emellan, så när man var 12, då kunde man ha kanske en kille på koll och sen kunde man ha en kille på sommarställe. Mm, inte så. Vet jag. Mm. Lite så var det. Det var inte lika liksom hardcore. Det rispades inte handleder om man hade råkat liksom träffa någon på sommarkollot. Så va? Men nu sen när man i takt med att man blev lite äldre, då kom det ju liksom massa ansvar och känslorna blev djupare och liksom. Ja,
så att man kom längre in under tröjan och så där.
Man kom längre in under tröjan och bara det var ju kanonjobbigt, alltså. Fan vad det var jobbigt med det. Nej, men det så att nej, jag var ju liksom, hade en aura av en stor självständighet, men jag hade ju mitt tjejgäng. Jag tyckte tjejerna var absolut bättre, tyckte jag. Mm. Liksom. Jag ville helst bara vara med mina kompisar.
Jag hade ju jättebra första pojkvän. Han gick på AF, var stört cool. Adolf Fredriks, alltså musikskola. Mm. Han hade ju alltså så skinnjacka som jag fick låna. Alltså det var lite som en sån high school film fast på ett väldigt bra sätt. Han skrev dikter till mig som jag till sen liksom några år senare insåg att det var ju Karin Boye som hade skrivit alla, som jag bara alltså han är så bra, du vet, jag var så här, du vet, han gjorde allt rätt och jag bara Alltså vilka dikter den här killen hade. Jag hade ju noll koll. Jag kommer från en ganska okulturell familj, så jag har fått lära ta allt det där senare. Så jag hade ingen koll på det där. Men det var ganska kul. Men jag garvade ju lite då när jag kom på det gymnasiet någonstans. Jaha, det var så han gjorde.
Karin Boye. Mm. Men du, det var ju väldigt mycket blandband också. Så det var ju mycket som man skulle kommunicera med en låt liksom.
Mm.
Det var ju det, när man inte kunde snacka så man gjorde blandband till varandra liksom. Det var ju härligt på något sätt. Man skickade låtar. Det måste ju vara enklare nu.
Precis. Man skickar en liten Spotify-lista.
Mm.
Ja, men vi pratade om det med barnen häromdagen. Så var det så här, men när de släppte den plattan, och de bara, plattan, vadå? Mm. För att just det där liksom, ett album har man ju inte längre.
Nej,
för att återgå till första pojkvännen, så när jag tänkte, när man har lyssnat lite på allt från sommarprat till annat och många kvinnor i alla MeToo-historier och sånt där som har haft ganska ruttna erfarenheter när man var ung, så måste jag säga att peppar, jag har haft så himla himla fina erfarenheter, allt från första gången till första pojkvännen till sådär, och jag tänker hur mycket gratis jag har fått av det när det gäller känslor och relationer.
Man har satt en ribba.
En ribba sådär. Och att det sen också vet kan jag inte hur mycket fint och bra. Men, ja.
Ja. Sen vet jag inte hur mycket. Jag diskuterade med någon också. Om man har en manlig förebild. Om man har en pappa. Nu vet jag att vi har växt upp på olika sätt. Men säg att jag har en pappa som har visat min mamma väldigt mycket respekt. Mm. Liksom älskar henne väldigt tydligt. Och behandlat henne väldigt, väldigt, väldigt fint. Liksom.
Mm.
Högaktar henne. Då har det på något sätt blivit, då har vi sett, så här behandlar han våran mamma. Det har ju hjälpt oss, tror jag, att inte kräva någonting, att på något sätt att veta hur det kan se ut i en relation. Det. Det kan också bidra på något sätt.
Det tror jag jättemycket.
Men jag tänker, jag har också haft jättefina pojkvänner bara liksom mer överlag, men jädrar vad man har ändå så från tidig ålder accepterat, alltså hur det ändå var med denna uppdelning. Det är bara liksom några få år tillbaka trots allt, även om vi är liksom i medelålder, så hur allt det här med killar och tjejer och liksom trycka upp folk mot skåpet och ner med under tröjan, dra ner brallorna, hålla på liksom hela tiden. Kommentera kroppar, gå i korridoren var ju som en golgatavandring liksom. Skriva hora på skåpet, skrika hora efter när man kom gående, så jag var ju tvungen att bli jävligt rapp i käften för att kunna försvara mig liksom. Men det var ju väldigt mycket verbalt, upplevde jag, och liksom fysiskt ändå, så man liksom skulle bara parera, och framförallt det här att han är nog kär i dig, bla bla bla. Det blev ju liksom, ja, men de plockade poäng, man fick 60 poäng om man tog tjejer under tröjan, man fick 100 poäng om man tog dem under, liksom, innanför brallen, alltså de samlade poäng. De hade poängsamling och det skulle vara fnissigt och roligt, och det var både dubbelt att så här, man ville absolut inte vara den som blev upptryckt mellan skåpen och alla var där framme och skulle ta på ens kropp. Samtidigt så fanns det någon status i att bli upptryckt mot ett skåp, för att man kanske var lite populär. Och i mitt fall slogs ju så inåt helvete. För jag vägrade ju, men, och jag var också kompis med killarna. Men jag var ju livrädd också, för att man ville ju liksom inte att någon skulle röra en, så att de skulle veta att man inte liksom, om man inte var tidigt utvecklad eller så. Det var ju också jobbigt att man slogs för sin integritet. Så man vill inte att någon skulle springa in i duschen och sen springa och berätta hur alla ser ut. Och så här. Men att det inte var någonsin ett snack om att gå och prata med någon vuxen. Det var ju bara slåss med näbbar och klor. Man hade ju ofta liksom hud under naglarna efter en vanlig rast. Mm. Men samtidigt så var det liksom lite skoj. Fast det var ju aldrig skoj. Men man var ju tvungen att parera. Och det upplever jag att jag i hela mitt yrkesliv, man har fått parera dessa jävla snubbar och gubbar som inte vet var gränserna går. Jag har fått parera med en jävligt rappkäft och humor. För att man har skämt så mycket över deras beteende. Så att för att inte de ska förlora ansiktet mer än vad de lovligt redan har gjort, så måste man liksom parera, låtsas inte höra, skratta lite, typ så här, dra upp rallarna nu så vi kan börja jobba. Jag orkar inte se den här jävla liksom, påsen som hänger ut. Alltså att man får förhålla sig på ett extremt krasst sätt för att överhuvudtaget kunna göra sitt jobb. Fy fan, det är bara så extremt färdig med det.
Man är på det där, ja.
Det har hållits på genom åren från dag ett. Så att man är ju indoktrinerad.
Mm.
Det är så fantastiskt skönt att dessa dagar är borta. Det kommer ta lång tid innan vi har förändrat samhället. Lång tid. Men vetskapen liksom om hur det är, hur det har varit, gör ju att folk kan prata om det. Vi kan ju liksom ge våra döttrar och våra liksom systrar ett språk.
Mm, och andra referensramar.
Definitivt. Och våra söner, alltså, såklart. Ni behöver verkligen inte. Ni behöver inte bete er som as för att bli populära. Nej. Jag lovar.
Men det, man behöver inte titta så långt bak. Vi har, om man tänker på referenser då jag tittade på Love Actually med barnen här om veckan. Vi såg Notting Hill först, och den var helt okej. Så såg vi Love Actually, och den är inte så gammal tycker man.
Nej.
Och den var helt vidrig att titta på.
För att?
Alltså det var så här, ja men de pratar bara om tjejer och killar. Så vi ska bara sex, vi ska hångla. Det var väldigt så här sexistiskt, utseendefixerat. De kallar ju den här sekreteraren som han blir kär i, alltså premiärministern Hugh Grant. Mm. Om hon var tjock, hade tjocka lår, vi ska bara ligga, vi ska knulla, hur känner ni då? Alltså det var bara sådana, alltså objektifiering hela tiden. Och jag tänkte ändå så här, det här är en så här romantisk liten fin film typ så.
Jag älskar den
filmen.
Inte
att kolla på. Ja, men alltså, jag har inte sett den på flera år, och jag bara så här, men alltså vi tittade på varandra bara, men vad är det här?
Mm-hmm.
Jag tittade på de första Harry Potter. Vi har typ en DVD-spelare och alla Harry Potter, så det är enda vi tittar på landet.
Mm.
Och det var också lite som man är så här i vissa delar typ Hermione ska göra vissa grejer som är, alltså det blir lite så här tjejer och kill, alltså ja, väldigt, väldigt stereotyp igen, och den är inte heller gammal och älskar ju Harry Potter så.
Testa som jag
vill läsa liksom, alltså
Bröderna Grimm för mina barn, till bara jajamän. Man får ju skriva om varenda saga, men verkligen. Ändå fantastiskt att det finns dessa glasögon på oss nu.
Mm.
Sen kan man ju bevara en stor del av kultur. Och visst, jag menar, men det är ju fantastiskt att man ändå kan se det med nya referenser.
Mm.
Och det gäller ju också hur man visar övergrepp på film till exempel. Hur man visar våldtäktsscener eller liksom sexuellt våld på film. Det kan ju ibland vara helt voyeuristiskt. Det kan ju vara liksom... Jag tyckte det var en intressant debatt med den svenska och den amerikanska versionen av Millennium-trilogin. Mm. Där man i den svenska versionen och Stig Larssons egen vision antagligen, alltså att Lisbeth Salander har makten själv. Hon är liksom, till exempel när de har sex, hon bestämmer det. Hon tar av sig kläderna, hon sätter sig på toppen. Hon driver, hon liksom sitter på honom och tar det som hon ska ha. Och samma sak när hon tvingas av sin förmyndare till oralsex.
Mm.
Hur hon liksom naglar fast honom i blicken och vägrar vika sig på något sätt. Kontra den amerikanska filmatiseringen där då Daniel Craig som då spelar Mikael vänder, liksom, lägger sig över Lisbeth Salander helt enkelt. På det manliga typet, liksom, den manliga övertaget. Och samtidigt när hon också blir utsatt för ett sexuellt övergrepp av sin förmyndare så är hon liksom kuvad. Och det var två helt olika sätt att visa. Det var inte, så var det fan inte tänkt. Men här visar vi liksom, och också när hon sen blir extremt utsatt för ett väldigt kraftigt övergrepp när hon blir fastbunden i en säng, bla bla bla, hur det nästan var, ja, det blev som ett, det här stod en del om det i tidningarna kring just när filmerna släpptes, men att då blev hon liksom utsatt för ett övergrepp igen för att det var liksom filmat på ett sånt sätt. Och det här behöver ju hela branschen återigen tänka om. För vems blick, för vems skull måste vi visa allt det här? Jag gjorde en film nu med Stefan Jarl som heter Innan vintern kommer. Det var en vidrig egentligen våldtäktsscen där hon blir våldtagen med en flaska. Mm. Det behöver vi inte se. Den filmades inte så. Vi såg flaskan, vi såg att hon, alltså jag, blev knuffad och man hör skriken. Och man typ ser hennes ansikte när hon blir dragen på golvet och händerna försöker hålla kvar i parketten typ. That's enough. Vi förstår.
No.
Vi behöver inte se flaskan, vi fattar.
Nej.
Den filmade jag för övrigt när min bebis var 10 dagar gammal.
Åh, herregud. Den scenen då?
Den scenen. Kan du tänka dig? Du vet hur man mår i kroppen när man
har
en nyförlöst.
Hur förbereder du för det då?
Eller bara gå in och köra? Det var så. Som tur var, alltså det var ju fantastiska kamrater. Walter Skarsgård skulle utföra den här handlingen och så. Men det var ju jättefina kamrater. Men ibland är det svårt att ha det här jobbet. Mm. Min svärmor höll bebisen, han var ju jätteliten utanför. Mm. Fåglarna kvittrar och solen sken och liksom, och sen så ska man bara in i det där. Och liksom, fy fan alltså. Det var, nej men grejen var att jag var väldigt ensam som kvinna. Det var en kvinna till i teamet, våran maskör, men ja, kanske någon till mig just nära på plats. Men hon kom fram till mig sen efteråt. Man satt ju på golvet och det ska vara så här blodet rinner längs benen och så vidare. Oh. Då kommer jag ihåg att jag kunde som inte riktigt resa mig. Jag var tvungen att sitta mycket länge. I hennes famn typ. Och sen så kom Stefan själv. Han visste ju, liksom, vi hade pratat så mycket om detta. Mm. Men han kom ju sen. Fick jag ju sitta länge ute i trädgården. Liksom i hans hand, i min typ.
Mm.
Men man är ju... Återigen, det blev ju inget övergrepp. Det var ju liksom en... Det var inte filmat på ett, med en manlig liksom, voyeuristisk blick. Det var ju film, det blev obehagligt ändå.
Mm.
Men...
ja, då tänker man på de klassiska filmerna också. De har pratat om som... Vad heter den här filmen?
Anklagad med Judy Foster kanske.
Ja, men precis till exempel. Då var det väl som en riktig våldtäkt vad jag har förstått. Alltså att hon inte, att de inte har lyssnat på skådespelerskorna. Alltså det finns ju massa sådana där historier också. Ju.
Ja, ibland vi undrar vad folk håller på med kan man säga.
Att de, ja.
Jo.
Henne, alltså att de inte visste, att hon inte fick veta när scenen skulle göras eller exakt hur det skulle vara. Hon sa nej men ingen lyssnade på henne. Alltså sådana saker. Då är det ju så här... Det vet man ju bara typ om man skojbrottas med sin egen man och han tar i lite för mycket och man börjar få den här liksom, paniken. Alltså så. Och då tänker man att man är ett filmteam, även om man vet att det är ett filmteam, och så då ska du ändå leva ut det där och någon vill ha dina tårar och ditt innersta någonstans. Alltså,
det är faktiskt stundtals jävligt jobbigt ska jag säga.
Mm.
Därför att kroppen förstår inte att det inte låtsas. Huvudet vet det. Men kroppen förstår inte. Kroppen reagerar med samma stress. Om man får en smäll eller om du blir fasthållen eller tryckt eller skrämd eller liksom jagad. Kroppen reagerar som kroppen som den ska. Vilket ju, om du håller på med det för länge, det här är min egen personliga erfarenhet och min upplevelse av det. Men att då kan du ju liksom, om du håller på med det för länge, då kan det också liksom rinna över på ditt psyke till slut.
Mm.
Framförallt uppleva på teatern. För att där måste du in i det så djupt gång på gång. Det finns ingen paus. Du ska bära det kanske i flera timmar varje kväll. Du kan inte pausa på det sättet. Du måste in i det. Det är hardcore skulle jag nog säga. Mm. Ibland. Men, ja.
Är det din jobbigaste scen?
Nej, det är det kanske inte. Det var ju jobbigt. Omständigheterna var ju helt otroliga. Mm. Jag menar, jag gick också 10 dagar över tiden. Alltså, vi skulle ju ha börjat filma. Allting sköts. Jag menar, filmen höll på i 2 år. Ja, men i 2 år. Alltså, det var inte, jag var ju inte ens gravid när vi började prata om filmen.
Nej.
Och sen så tänkte vi att hon kan vara gravid då. Det är jättebra. Det blir ännu värre om jag är gravid. Men sen gick vi med finansiering och så som det kan vara i filmvärlden. Ett projekt kan ligga och flyta i flera år innan man äntligen får till lite pengar. Liksom.
Mm.
Så till slut så var vi ju liksom på håret att det ens skulle gå. Och försäkringsbolagen ville liksom inte försäkra mig. Och då sa jag så här, jag kan för fan, ni försäkrar manliga skådespelare som kommer fulla och liksom drogade till jobbet. Och de kan ni försäkra. Jag kan garantera att jag kommer att vara på plats, jag kommer vara i tid, jag kommer göra mitt jobb. Liksom. Fan om inte ni, vet så, fan om inte ni kan försäkra mig. Jag kommer sköta mitt jobb, liksom.
Mm.
Så det var en liten twist. Och då till slut så vet jag att Stefan fick igenom detta då. Att det skulle vara jag. Men det skulle kunna hända vad som helst. Så vi hade ju kontakt konstant. Teamet var ju liksom redo på BB typ. Så. Men det var en kort inspelning för mig. Det var inte så att jag började tokjobba när han var 10 dagar. Utan det var en ganska kort inspelning. Men det finns scener som har satt sig liksom. Och gett är. Men å andra sidan så... Jag vet inte. Det är klart att det går inte ut för det här jobbet utan att det kostar på. Men så är det väl.
Mm.
Kanske inte alla jobb, men alla passioner eventuellt. Då. Det ska ju inte vara så. Man ska ju för fan inte vara osäker på om man ska bli våldtagen eller inte på jobbet. Nej. Den tiden is fucking gone. Alltså.
Ja, det är gone.
Och kunskapen om hur man måste vårda och liksom vara varsam med skådespelarna, framförallt skådespelerskorna, i de här konstiga rummen, den har ju ökat markant, såklart. Det kan vi prata mycket om framöver.
Mm.
Jag kan dra mer anekdoter om det, såklart. Men...
Ja, det vill jag gärna höra. Mm. Det är spännande och intressant.
Mm. Och du, ja, vidrigt. Och precis. Det ska vi absolut prata om. Du är i en väldigt mansdominerad bransch stundtals. Är du det eller är du inte det? För jag, ibland undrar jag vilken, om du är liksom, ibland nischar du byggbranschen och ibland nischar du inredningsbranschen. Och det är väl lite olika forum. Har du liksom råkat ut för fördomar och liksom blivit motarbetad?
Ja, det har jag ju. Alltså, som kvinna överlag så går det ju inte och inte har blivit det skulle jag vilja säga. Om man rör sig utanför vanliga normer eller även i vanliga på vanliga ställen, just såklart.
Mm.
Men jag är ju lite kameleontig, för att även om jag, som vi började med, sa att jag ville bli inredare, så hoppar ju jag ganska mycket mellan olika saker. Alltså jag är ju inredare ibland, och så stylar jag kampanjer ibland. Jag jobbar ju ganska mycket med stora företag och utvecklar deras kanske bildmaner och... Eller typ till IKEA, så jag går in och konsultar vad de ska, när de ska ta sig in på nya marknader och sånt. Eller så jobbar jag med TV, eller så är det byggbranschen och sådär.
Mm.
Men det var ju därför jag startade stipendiet, Isabellstipendiet ju bland annat.
Mm.
Men sen i TV-branschen så har jag ju haft stora manliga programledare som har gjort att jag inte har fått jobb på vissa kanaler och sånt där. Alltså sådär, jag har ju fått höra...
Hur vet du det? Det skulle kunna vara en konspirationsteori, så förklara varför.
Nej, men det har ju producenter efter flera år berättat för mig att bra att du gör det här och det här, för att du kanske trodde att du, för jag liksom vet, jag var på olika ställen och tänkte så här, sjuttsingen, varför jag borde kunna få mer jobb, eller varför gör det här, och jag försökte och fick höra sen att det hade lagt locket på liksom av manliga kollegor för att
vad var motiveringen? Vet du det?
Ja, jag antar att de är rädda av konkurrensen och vill vara liksom uppe på toppen själva, så
fräscht.
Så det, nej, men det är mycket, framförallt tror jag också sådär att ja, här står du med en skruvdragare, eller vad kan du göra, eller även när jag jobbar, du vet, vi har hantverkare hemma, så kan det vara så att jag har pratat om att bygga om ett helt jobb, och så kommer det en man bredvid mig, eller en assistent, eller min man själv, och då börjar ju de här alla prata med honom. Eller den manliga kollegan bredvid, fast det kanske jag som har ligger bakom bossa. Allting. Och vi har pratat om det hela tiden. Alltså, så att jag kan ha haft konversationer med folk i månader och ändå kommer till mig. Men jag har inte råkat ut för någonting, alltså sexuellt eller alltså så, på det sättet. Peppar. Så det är skönt. Men alltså, glåpord och grejer och gliringar. Jag har ju också fått tv-chefer som har sagt att om jag skulle piffa till mig lite mer så skulle jag få mer jobb.
Fräscht.
Sånt härligt. Trevligt.
Hur tänker du? Ibland när du reser och man kommer till länder som har en annan kvinnosyn, så kan det ibland vara lite så här... ibland är det svårt att veta hur man ska förhålla sig. Man ska ju naturligtvis ta seden dit man kommer, men ibland så ska vi ju det lite. Har du koll på hur det är nu när du flyttar imorgon ett år? Har du koll på det? Har du läst på?
Nej, jag har inte läst på så mycket faktiskt. Jag vet inte heller. Det ska bli väldigt intressant att se på skolan också hur de tar det. Nu gick de ut och la ut någonting på Instagram om hur de utbildar female leaders och sånt där på skolan.
Det är en internationell skola, så det kanske är...
Mm. Jo, men ändå. Även om det är internationellt så ligger ju vi ibland väldigt före. Och när man... Som du och jag också är så här feminister och står för, så är vi ju före även
här. Ja, herregud, alltså såklart.
Så att jag menar,
antagligen lär väl din man Erik få applåder ifall han liksom gör någonting med barnen. Så kan det vara lite, nu är dina barn så stora, men annars är det ju ofta ganska, folk är ganska amuserade av att se män ta hand om barn. Det tycker de
verkligen.
Men till exempel i Thailand är det ju ofta kvinnorna som wearing the pants, så att säga, som driver business eftersom ja, de är absolut mycket mer driftiga, sköter familjen, driver business, får in pengarna enligt kvinnorna själva då. Många, tyvärr, i många delar av världen, även västlandet, fastnar liksom i olika typer av missbruk och har gjort också sen urminnes tider, krökar på eller annat, så att kvinnorna får liksom dubbel börda att bära.
Precis.
Ganska spritt. Jag har ingen aning om, jag menar, jag pratar inte om Bali nu, men överlag, om man åker runt och liksom kikar på eller talar med kvinnorna själva, vilka problem de möter, så kan ju liksom till exempel alkohol eller andra typer av berusningsmedel ju krossa familjer och generationer och låta kvinnorna bära bördor som är helt omänskliga.
Verkligen. Ja, och så har det varit här också ju, så att jag menar...
Ja, jag vet. Absolut.
Ja. Nej, det ska bli väldigt spännande att se alla de grejerna. Och det ska ni få höra, för snart åker jag.
Har du fixat visum?
Fick visumet idag.
Grattis! Det var fan på håret du. Du åker imorgon.
Men jag var där igår och då bara... No, we were closed Friday. Come tomorrow. Okay, I come tomorrow. Så jag var där precis när de öppnade i morse och bara... Får jag det?
Aha.
Så nu fick vi det. Så bra. Det är på banan.
Mm. Vilken tid går planet?
Typ 2.
Klockan 2. Så att när den här podden sänds, just som förhoppningsvis kommer ut den här veckan, då är du på planet.
Då är jag på planet.
Ja, och då får vi se när vi kan snacka nästa gång då.
Mm.
Helt enkelt. Jo, hur tyckte du det var? Du och jag var ju faktiskt på tv sist.
Mm.
Hur tyckte du att det kändes? Har du fått någon respons? Kul, vi jag. Blev inbjudna. Det är inte många podderipar som får åka, komma till tv och snacka. Hur tyckte du att det kändes när vi satt där? Då sågs vi för 50 gången live.
Ja, precis. Jag vet, det var en härlig dejt. Det var roligt. Det är alltid kul att ses live.
Mm.
Jag tyckte det var roligt att få respons av dem. Och vi har fått, jag tycker jag har fått jättemycket fina kommentarer och mejl och... ja, på Instagram och sånt där efter. Så det var också roligt. Så att, och många nya som har hittat till podden också. Så hej allihop. Jättekul. Mm.
Ja.
Vad kände du själv?
Jo, roligt. Jag känner ju alltid att jag är lite orolig för att jag pratar för mycket. Mm. Men så jag tänkte lite på det, att jag måste hålla käften. Så att man liksom ger och tar. Så det var min enda oro innan jag sa till mig själv. Nu får du liksom håll näbben, Röse. Men jag tror att jag gick ganska bra. Jag upplevde när jag tittade på klippet att jag tyckte att du fick dela dina spännande, fina tankar och dina ord. Ja. Så det var min, och sen var det kul att ses och roligt att träffa folk där och så. Så att, om inte ni har sett det, ni som lyssnar, så tror jag att det kanske kan finnas kvar eventuellt på Nyhetsmorgon. Ett litet klipp där vi pratar om podden. Mm. Roligt.
Jag la upp det också på Röse McAllister.
Gjorde
på
du? Klart du gjorde. Du är så proffsig.
Så där finns det också länk. Jag och lägga nu, upp lite grejer där.
Jag vet, du är så bra. Nu när vi lägger på, höll jag på att säga, ungefär som att vi har ett privat personligt litet samtal istället för hångel under bron i Aspudden. Men nu när vi lägger på, vad ska du göra då?
Då ska jag försöka köpa en biljett ut från Bali.
Alltså, ut ur detta land. Ja.
Ut ur landet.
Mm.
För tydligen är det så att vi har ju visum nu, men det lyssnar inte bolagen på, eller flygbolagen. Så man kommer inte på om man inte har en biljett ut ur landet, även fast man har visum. Så att det är massa olika sådär. Så det ska jag göra.
Mm.
Och sen så ska jag ta en dusch och gå och lägga mig, tror jag. Vad ska du göra?
Bra, jag ska ner till stugan nu och käka middag. Klockan är väldigt sent. Det är folk som är här vid ett tiden på natten. Även barn under 6 liksom. Så jag ska gå ner till min syrra och alla barn där nere och käka mat. Och sen ska vi doppa mig i Storsjön, antar jag. Och invänta skymningen som aldrig kommer nästan här uppe. Och någon gång vid 12 eventuellt försöka få barn i säng.
Så. Du kanske kan kolla om någon sitter kvar på utedasset också.
Ja, tack gud, jag måste till tunnan. Vi måste lägga på, han kan ha rannat ner i tunnan. Det har hänt förut.
Det är bra.
Ja, vi hörs snart.
Ja, det gör vi.
Tack för att ni lyssnade, hej då allihopa.
Ha det bra, hej då.